en podcast från Aftonbladet.
Being nice fucks me over all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break the leash for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
Yes.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Hej och välkommen till Plattan i mattan, avsnitt 212, efter en helg utan racing men med en helg framåt där det kommer racas. Och nu när vi spelar in här två dagar före utgivningsdatum onsdag den 25 mars så har det ju blivit så att det är race week och då börjar det sippra ut det ena och det andra bort ifrån Japan där racet ska ta sin plats, va? Bland annat så är det massa posters och alla massa så här specialbilder som folk lägger upp med sakura tema och lite extra så Japan inspirerade bilder och saker och ting. Har du sett något som du har studsat till på, Anna?
Studsat till ska jag inte säga, för att just de här fantastiska körsbärsblomsträden, de har vi ju fått se väldigt många gånger nu sedan dess att Japans lopp flyttades från höst till vår. Så det är väl mer det att man förväntar sig att de ska komma och man känner en glädje när de kommer. För på något sätt så känns det som att våren når ända hit. Med den där vackra rosa färgen. Jag har väl mer funderat på lite andra saker. Alltså som kring Honda och hemma race. Och vad det faktiskt betyder att det blir så konstigt. Jag menar, vi hade två race direkt på varandra. Sen en veckas uppehåll. Och sen ett race till. Och sen blir det ett sånt här mastodont uppehåll. Alla, jag vet inte vad. Det känns som att du liksom gasar och bromsar och gasar och bromsar och sen bara lägger i handbromsen och fullständigt parkerar. Så jag känner mer oro för den tiden som kommer där när teamen säkert är supernöjda för de får massa tid att jobba. Men vi känner oss missnöjda för att vi kommer att bli lite utestängda. För när den där typen av perioder dyker upp så brukar det ofta vara lite för tyst, tycker jag, från teamens sida.
Det du pratar om är ju alltså månaden april när det inte kommer resas eftersom att de har plockat bort Saudi och Bahrains GP, eller hur, som vi nämnde förra veckan. Nu har vi liksom fått landa lite i det och konstaterat att jaha, vad fasen ska du och jag ta oss till då under de där två eller under de där fyra veckorna? Så något måste vi lista ut vad vi ska sitta och babbla om det inte dyker upp jättemycket F1-relaterade nyheter.
Jo, men det tror jag väl att vi gör, men det brukar vi ju alltid göra. Vi har väl alltid någonting att prata om, känner jag väl. Men jag tycker ändå att det känns lite... Nej, men det blir ett tråkigt avbrott på säsongen. Alltså, man var så himla tokladdad och sen så två lopp direkt, pang, pang, en paus och så kommer ett sånt där morgonlopp igen som man vet att engagemanget i Europa är sämre. Så är det bara, även om det är 07. Och sen blir det bara tvärdött fram till Miami.
Pyspunka är väl känslan av det här.
På fyra däck samtidigt.
Pyspunka på alla fyra däcken. Men den här veckan så har vi faktiskt lite att snacka om. För att Aston Martin har bjudit på rubriker. Minst sagt, måste man väl ändå säga. Ett Aston Martin som i november 2025 bassunerade ut med pompa och ståt. Adrian Newey kommer ta över som team principal. Och sen så går det några månader och på banan har det ju sett katastrofalt ut och allting runt omkring det där teamet har ju kretsat kring en bil som inte funkar, en motor som inte klarar av vibrationer och mycket dysfunktionella saker i det där teamet. Och så snabbspolar man då till mars. Det har så gått november, december, januari, februari och så inte ens fem månader senare så får han kliva av igen. För att det här inte funkar. Han är ju alltså en bildesigner och inte en teamchef. Anna, vad har du gjort av hela den här soppan?
Ja, i det här fallet känns det inte som att man kokar soppa på en spik i alla fall, utan det är ju liksom en soppa fylld av både spikar och muttrar och allt möjligt. Extremt taggig känns den. Aston Martin tog ju ett stort beslut när man bestämde sig för att lämna Mercedes som motortillverkare och gå till Honda. Det som man inte, antagligen inte tänkte på eller inte visste i det här läget var ju att Honda, som tidigare jobbat med Red Bull, de bestämde sig för att lämna F1 2021. Och därefter hade man ett fortsatt tekniskt samarbete med Red Bull när de vann sina VM-titlar. Men det var ju liksom Red Bull Powertrain som var grunden i den där motor där Honda stöttade upp. Och samtidigt så var det väldigt mycket folk som lämnade Honda i Japan. Och man liksom röjde ut fabriksdelen, för det där skulle ju läggas ner. Och sen så kom man på att det var nytt regelverk. Intressant, det här med 50% batteri och 50% bränslemotor. Så då bestämde sig Honda för att vi gör en satsning igen. Men den där satsningen var nog lite sen. Och man hade inte riktigt koll på hur man skulle göra, och kompetensen hade nog lämnat på ganska många håll och kanter. För att nu förstår vi ju via Adrian Newey's extremt tydliga kritik som han utövade mot Honda redan i samband med premiären, att han hade ingen aning om, när han klev in som teamchef, att läget var så illa som det var hos Honda. Så han satt ju i Australien och var, ja men, jag höll på att säga bitter, men väldigt tydlig i alla fall i sin kritik. Och det där pratade vi om då också. Går det att vara så tydlig i sin kritik mot ett japanskt företag och ändå fortsätta sitt samarbete?
Nej, det är ju inte att föredra kanske.
Nej, men jag tänker, du som har jobbat så pass mycket i Japan, du vet väl att hur den japanska kulturen liksom fungerar. Man är ju inte rak i sin kritik. Däremot så ber man ju om ursäkt för sin fula fru och sina ouppfostrade barn.
Ja, du förargar inte någon i onödan när du kan göra det på andra sätt i alla fall, helt och hållet. Så Adrian Newey ska ju alltså då steppa ner till att göra det han egentligen ska göra.
Ja, och det är väl lite så. Han har väl också antagligen känt här att han är inte teamchefstypen. Det känns nästan som att han tog över den här rollen för att man behövde skicka Andy Cowell för att ta hand om den här motorkatastrofen som inte alls fungerade. För han är ju egentligen motormänniska och har ju varit det hos Mercedes i många år. Plus att Newey och Cowell, ja, det kanske inte var den bästa matchen där de emellan. Så han fick lösa det istället, tog Adrian Newey över, och sen så har det känts lite grann som att man har haft det som en, men som en liten vänteposition här för att försöka hitta någonting annat. För nu när det verkligen inte funkade, när motorn inte lirar med den bilen som Newey har gjort, man inte kommer en hel race-distans, så måste man ju göra någonting. Och enligt vad det snacket som jag har hört, så har man ju först haft en diskussion med Christian Horner. Men Newey var inte jättesugen på att ha in honom i teamet efter deras gemensamma tid hos Red Bull.
Som kanske var en del till att han kände att här ska jag gå vidare till att få något nytt och något annat. Som någon annan som styr och ställer. Och sen så att det blev då som en bonus att jaha, det är jag själv som kan styra och ställa. Men
Och sen så istället då så tittar man ju vidare då mot en annan person som faktiskt funkar riktigt bra tillsammans med Newey. Det är ju Jonathan Wheatley.
Mm. Ska vi hoppa in där direkt, eller ska vi liksom ta Aston Martin
början? Vi ska gå vidare på Aston Martin här, sen så tar vi Wheatley sen. För han är ju inte bekräftad. Nej, men Newey var inte på plats i Kina. Enligt din favorit, Mickey Crack. så spelar det ingen roll var Newey sitter, för att dagens kommunikationsvägar är så pass säkra och bra i alla fall. Så att han, Krack, kunde sköta informationen på banan, och eftersom bilarna ändå inte planerade, jag höll på att säga planerade att gå i mål, men inte gick i mål, så spelar det ingen roll. Utan Newey kunde då hålla koll på den andra biten. Men det stora problemen är ju just nu runt det här teamet, för det pratar så oerhört mycket om stallet och varför saker och ting inte fungerar. Och för en man som Lawrence Stroll, som har pumpat in miljarders miljarder, känns det som, i det här teamet. Han har byggt upp infrastruktur, han har värvat folk, han har bytt vindtunnel och uppdaterat, han har byggt ut, han har ju byggt allting för att det här teamet ska bli en mästare. Han har bytt folk typ överallt utom bland förarna de senaste åren. Men de kommer ju ingenstans. Och någonstans till slut så är ju inte han intresserad av att lägga ut hur mycket pengar som helst. Det finns ju någonstans en gräns också. För hur mycket pengar kan jag lägga ut om jag inte får resultat? Och han hade ju förväntat sig att resultaten skulle komma i år. Det har de ju inte gjort. Så jag tror att den här helgen som kommer nu blir oerhört viktig. I Japan på Hondas hemmaplan. Och jag fick känslan när Lawrence Stroll skickade ut ett ganska märkligt pressmeddelande här i fredags var det väl. Där han talade om att Adrian Newey och jag är liksom business partners i det här teamet. Vi har båda ägarandelar. Vi jobbar tillsammans. Men vi kommenterar inga spekulationer.
Ja, vi kan ju, ska vi ta det där meddelandet? För jag tycker att det är värt att gå igenom det ordagrant. Det finns lite som vi måste stanna vid här. För det första bara, Micke Krack, det är roligt att den har hängt med. För vet du hur länge sedan det var som jag nämnde Micke Krack? Det är alltså i avsnitt ett av Plattan i mattan, minns jag.
Jag skulle säga så här, för 200 avsnitt sen skulle jag säga.
Ja, 200, typ. För 211 avsnitt sen så stannade jag till vid Micke Krack, och så fick han hänga med där i början. Det är gött att han ändå har fått hänga med nu så här länge. Att det är min favorit, men det är han fortfarande på grund av sitt härliga namn. Det är några grejer som jag är lite nyfiken på här. Alltså hela den här Adrian Newey-grejen och att man gör sätt. Alltså man gör saker på Lawrence Strolls sätt, vid allt som han har liksom styrt om och så som du nämner. Jag tänkte ju från början att Adrian Newey skulle ju vara interim bara. Alltså i väntan på att hitta någon teamchef som liksom passar in i rollen som teamchef i Aston Martin. Och att Adrian Newey bara var alltså då placerad där temporärt. Interim är ju ett supermycket mer vanligt uttryck i fotbollen som man är van vid att höra om, inte rimtränare och grejer. Men jag har liksom luskat omkring och läst igenom lite gamla grejer, och liksom, de sa aldrig att det skulle vara så, att det här är en interimlösning liksom, i väntan på att det ska kunna komma någon annan som är mer erfaren och van vid den här rollen som teamchef då. Även fast massa media, när det då begav sig, sådana som har bevakat F1 i alla tider, nämnde att ja, men det här är en interimlösning. Så en del av mig är lite så här, ja men det är väl klart att det skulle bli på det här sättet, att Adrian Newey skulle steppa ner, att det inte skulle kunna vara långsiktigt, även fast Aston Martin själva inte sa den saken. Men det var ju också, vad hette han som var där innan, Anna? Andy Cowell var det väl som fick lämna. De kallade det ju någonting. Det var väl att det var, de ändrade struktur. Det var inte så här att han ska ut, utan han får steppa ner för att vi gör om organisation i lednings i toppen på något sätt, va? Andy Cowell. Ja, han var ju ett stort namn.
Ja, men han är ju en gammal motorman från Mercedes. Det är där han har sin grund. Så att man... Tanken var väl egentligen, om jag förstod det rätt på Aston Martin, att man verkligen skulle göra en omorganisation där Cowell skulle fokusera mer på den här motorn, för man insåg ju också hur viktig den är. Och när man väl då förstod att shit, det här håller på att barka åt fanders, för någonstans där förstod ju Adrian Newey i november, vilket han också har sagt, så gjorde man den här lösningen då och skickade Cowell till Japan för att försöka få ordning på det här innan katastrofen var ett faktum. Nu var det dock lite sent. Och då tänkte man väl att då gör vi så här att vi justerar till detta så gott vi kan. Sen tror jag ju att Adrian Newey också, alltså han är ju inte en människa som är intresserad av att synas. Jag menar, det är ju en människa som far som en skugga genom depån. Det är ju ingen som går rakt igenom på den här depårakan där alla de här lastbilarna och motorhomesen står uppställda. Går mitt i och säger kinixen och hej och tjena och pratar med folk och gärna gör en intervju och så vidare. Utan han smiter ju bakvägar i stort sett för att hålla sig undan all uppmärksamhet som han kan hålla sig undan. Det är nästan sådär som att ja, man ser honom, och även när han var hos Red Bull, så man såg honom ibland på depådesken, men du såg honom ju aldrig någon annanstans. Det var ju inte så att han satt tillsammans med Christian Horner och de andra uppe i deras hospitality, där man liksom kan gå in och ta en kaffe och prata med folk. Absolut inte. Utan han höll sig ju lite på sin kant. Därför så kändes rollen kanske inte riktigt som att det var gjord för honom. Jag menar, jämför Newey och Horner eller Newey och Flavio Briatore. Det är liksom lite olika typer av människor som har lite olika behov av att stå i ett rampljus. Newey vill inte stå i något rampljus. Han håller sig gärna i skuggan, och därför kändes det som att den här rollen kanske inte riktigt var hans, och han såg extremt obekväm ut på de presskonferenserna som han gjorde här i samband med Australiens Grand Prix. Så att jag tror att det är en ganska naturligt steg för honom att ta ett kliv tillbaka och verkligen göra det som han är bäst på. Det vill säga rita F1-bilar och se luften runt en bil.
Mm. Ja, det var liksom fel alltihopa från början på något sätt. Och så bekräftas det bara liksom bit för bit för varje vecka och dag som går. Andy Cowell, det var mycket snack om att han skulle lämna i samband med allt det här, att han skulle liksom bli helpetad. Men han är ju kvar och rör sig i kulisserna där, va? Ingenting som är offentliggjort kring vem som ska ersätta det här. Vi ska komma tillbaka till det. Nu säger vi det för andra gången. Vi kommer komma till Jonathan Wheatley och spekulationerna kring det. Och apropå spekulationer då, och våran favoritfamilj, Strollfamiljen, så kom ju det här pressmeddelandet som han skickade ut då någon dag eller några dagar efter. Och det är ju då stämplat Lawrence Stroll, som är liksom ägare av allting när det kommer till Aston Martin, skulle man väl nästan kunna säga. Han har ju både liksom med Formel 1-teamet och med hela märket att göra i allra högsta grad, eller hur?
Absolut.
Och då börjar det här pressmeddelandet då. Det är liksom så, det är så strolligt det bara kan bli när man läser igenom det rad för rad. With the current speculation surrounding Adrian Newey's role in our team, I want to take this opportunity to set the record straight. Ska jag översätta det till svenska kanske? Men det nuvarande spekulationen, jag gör det på svenska, så kommer jag komma tillbaka till en sak. Spekulationen kring Adrian Newey's roll i vårt team, jag vill ta det här tillfället i akt att klargöra situationen. Som executive chairman och huvudägare vill jag bekräfta att Adrian Newey är min partner och en viktig aktieägare. Han är som Martin Racings managing technical partner, och han och jag har ett genuint partnerskap byggt på en gemensam vision om framgång för bolaget. Vi gör saker annorlunda här. Och även om vi för närvarande inte använder den traditionella teamchefsrollen som man ser på andra håll, så är det medvetet. Som den mest framgångsrika ingenjören i sportens historia ligger Adrians huvudsakliga fokus på den strategiska och tekniska ledning där han är som bäst. Han stöds av en mycket kompetent senior ledningsgrupp som levererar inom alla delar av verksamheten, både på fabriken och vid banan. Vi blir regelbundet kontaktade av seniora chefer från andra team som vill ansluta till Aston Martins Aramco. Men i linje med vår policy kommenterar vi inte rykten och spekulationer. Och sen är det slut. Det är så här, vad är det här? Och då vill jag bara återgå till... Nej, men jag vill bara återgå till vad jag började med och vad de avslutar med. Han avslutar alltså, men i linje med vår policy så kommenterar vi inte rykten och spekulationer. Jag tar det också på engelska. Keeping with our policy, we do not comment on rumor and speculation. Det är det sista meningen i hela utlåtandet. Och så går vi tillbaka till första meningen. With the current speculation surrounding Adrian Newey's role in our team, I want to take this opportunity to set the record straight. Han börjar liksom att säga, ja men det har spekulerats, så nu vill vi kommentera det här. Och sen så gör de det, och sen avslutar de bara, ja men våran policy är att vi kommer inte kommentera några spekulationer. Det är så jävla kul.
Nej, men det är ju helt uppåt väggarna. Antingen så, alltså de här raderna, jag undrar liksom vem som har skrivit dem, för de säger ju noll och ingenting. De öppnar ju bara för ännu mer spekulationer. Ja. För antingen ska du klargöra någonting, och då är du tydlig och klar och förklara vad som gäller. Det vill säga att Adrian Newey kommer att hantera det här. Punkt. Och sen säger man ingenting mer. Om att det är andra som kontaktar oss och vi kommenterar inte, utan bara punkt. Adrian Newey ska göra det här. Punkt. För vi har ett annat sätt att leda hos oss än hos andra team. Och vi tror på vårt sätt att göra, och nu jobbar vi framåt. Då är man ju hemma. Då har man ju klargjort vad som gäller. Men den här sista tre raderna, de gör ju att han motsäger sig själv i allt han sa tidigare. Och plötsligt så är det precis det han sa att han inte skulle göra som han gör. Och det är samma soppa igen, full med spikar.
Ja, det är så jäkla kul. Vi kommenterar, jag vill kommentera spekulationerna kring Adrian Newey, bla 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 bla. Ja, men våran policy är ju så här, vi kommer inte kommentera rykten och spekulationer. Ja, det är så jävla kul. Man skulle lika gärna kunna skriva så här: Lawrence Stroll : bla 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 bla. Så skulle du kunna stått egentligen. Det är ungefär samma sak.
Ja, men lite grann. Jag tänker på, har du sett Vänner?
Jag har gjort några försök.
Du har gjort några försök?
Ja, jag har sett en del.
Ja, men det finns ett avsnitt där den här italienska killen Joey ska lära sig prata franska. Och han lyssnar. Han lyssnar liksom på en gammal kassettbandspelare vad de säger. Men när han själv ska upprepa vad de sa, så säger han i stort sett volevo puff. Och det känns lite som att det är precis just det som Lawrence Stroll gör här. Någon har sagt vad han ska säga, och sen så säger han bara ja, nej, bla bla, bla bla, bla bla, bla bla. Puff!
Just repeat after me. Je m'appelle Claude.
Je te coupe plow.
Je m'appelle Claude.
Je te plie blue.
Huh. It's not quite what I'm saying.
Really? Sounds exactly the same to me.
It does, really?
Yeah.
All right, well, let's just try it again. Okay. Really listen.
Got it.
Je m'appelle Claude.
Je te floup flee.
Oh, mon Dieu.
Oh, de fouf.
Och då har vi ju då en helt annan situation i ett annat team som gör att namnet Jonathan Wheatley har varit på alla släppar sedan båda de här nyheterna kom ut. För det första, Adrian Newey ska inte vara mer teamchef hos Aston Martin, och samtidigt så basunerar Audi ut på ett mycket tydligare och ett mycket bättre sätt än uppsägning av Jonathan Wheatley. Däremot lämnar de det öppet för spekulationer kring det hela, eftersom att det kommer samtidigt i princip som hela Aston Martin-soppan, och det skrivs att det här är på grund av personliga skäl som han blir då, ja, säger upp sig från den här rollen som teamchef i Audi, Jonathan Wheatley. Och då är det så här, först och främst due to personal reasons, av personliga skäl. För det första, det är ju klart vi inte tror att det är av personliga skäl. Men om det skulle vara så att det är av personliga skäl, så vill man ju verkligen bara först säga, innan man spekulerar vidare här, att man hoppas verkligen att om det skulle vara så, så hoppas man att han är okej och att allting runt omkring där är okej. Mm?
Mm. Men det finns ju ett personligt skäl som ofta väger tungt bland brittiska Formel 1-medarbetare. Och det är Storbritannien och England. För att Jonathan Wheatley har ju jobbat väldigt länge inom Formel 1, men han har ju hållit sig i England, så att säga. Och det där är ju ett av de större problemen för de här teamen som faktiskt inte ligger i England. Och då tänker jag just på Racing Bulls, som faktiskt finns i Faenza i Italien, Ferrari och Audi som finns i Tyskland och framförallt i Schweiz. Haas har ju också viss del i Italien, om jag inte missminner mig helt. Och så har de lite i USA också. Det är lite så här uppdelat sådär. Men där kan jag ha i Freja fel också. De vet att de har England också. Den är lite så här blandad. Cadillac har också USA och England. Audi har ju till och med skapat en hubb i England för att kunna locka till sig ingenjörer. Och det där är ju så att just den biten, alltså Jonathan Wheatley är ju inte lastgammal. Han har familj.
Och just han är 58.
Ja, men då är man inte lastgammal.
Nej.
Nej, absolut inte. Han är 60.
Jag bara sa att han var 58.
Man har familj, och frågan är ju då liksom, vill man, ja men kan det vara så då att man har testat nu och bott, antingen har levt en distansrelation eller haft med sig sin hustru till Schweiz, som känner att det här känns inget vidare. Jag trivs inte. Det är ändå så att det är ett år sedan han flyttade dit. Jag trivs inte, det funkar inte, vi måste göra någonting annat. Och i det läget så öppnas det upp någonting hos Aston Martin, och man känner att där skulle kunna vara en möjlighet att få både yrkeslivet och det privata livet att fungera. Och på så sätt kan det faktiskt vara ett personligt skäl, för jag vet att det är väldigt, väldigt många britter som inte trivs på andra sidan kanalen.
Och ja, det är väl så att Sauber, alltså det teamet som har varit där, oavsett vad de nu har hetat, har haft liknande situationer med liksom personal som har fått just göra den grejen när vi pratar om britter i den delen av Europa sen.
Jo, men vi pratade faktiskt, när jag var hos Audi här, så pratade jag faktiskt med Audi just om den här saken. Jag ställde faktiskt exakt den frågan till Audis ledning också. Och fick svaret att ja, men vi har startat den här hubben i England, för vi måste vara där det händer för att kunna locka till oss rätt personal. För att kunna få den utvecklingen på vår prestation som vi vill, så behöver vi ha någonting där. Men våra seniora medarbetare ska vara på plats i Schweiz. Och då blir det ju en liten problematik här. Mattia Binotto har ju haft en delad ledning så att säga här med Jonathan Wheatley, där Binotto har haft hand om det tekniska och Wheatley det sportsliga. Och det är ju en annan sak, ett delat ledarskap. Jag trodde att det här skulle funka, för det har känts så som att de har harmoniserat väldigt bra tillsammans. Men det kan ju också vara så att det där inte riktigt har funkat. Du får inte riktigt samma roll som teamchef när du delar som om du är ensam. Och det är Binotto som har haft ansvar för att samordna de här tre orterna då, så att säga, England, eller länderna, England, Schweiz och Tyskland.
Och bara det är ju rörigt.
Ja, bara det är rörigt.
Jonathan Wheatley, man kollar då på, man tänker så här, att samköra ett sånt gäng, då ska det liksom vara en duo som passar perfekt tillsammans. Det kanske är lite omaka då, att det är bara så här, här har vi en kompetent person i Binotto, här har vi en väldigt kompetent person i Jonathan Wheatley. Ni ska jobba ihop, så pang, let's go. Jag vet inte vad de har liksom för historia tidigare. På något sätt kanske de har korsat vägar på något sätt, men de har ändå hållit sig på olika delar i Formel 1-världen. Det hade varit lite mer liksom Lasse Lagerbäck och Tommy Söderberg som var delade förbundskaptensrollen på sent 90-tal, tidigt 2000-tal i Sverige, som båda är liksom så här 100% GH.
Ja.
Och liksom kom liksom stöpta och skurna ur samma idrottsfolkrörelsekultur på något sätt. Ja, att det funkar då att samköra.
Ja, men jag tänker ju också på Ola Lindgren och Staffan Olsson som var så otroligt.
Det är samma skrotation.
Ja, så alltså Bengan Boys som lyckas tillsammans och verkligen nå framgångar som förbundskaptener, och där de också delade upp, den ena hade anfallet och den andra hade försvaret ish. Men, och sen hade Peter och min Mats Olsson där också, som hade målvakterna, som också var en Bengan Boys liksom. Så att det, men i det här fallet så är det ju en Ferrari-ingenjör från Italien och en britt som har jobbat för Enstone-teamen, alltså Benetton och Renault, sen 20 år i Milton Keynes för Red Bull Racing.
Jonathan Wheatley, Benetton 91-2001, Renault 2002-2005, Red Bull 2006-2024 och så då Sauber och Audi. Han gjorde det ju rätt så bra med det han hade i det som hette då, det som då var förra årets Kick Sauber Stake F1 Racing Team. Men det är just det, en britt, en italienare för ett team i Schweiz med, som ska rebrandas om till att bli tyskt med Audi, där en del är i Tyskland, en del i Storbritannien och en del nere i Sauberfabriken. Och det är väl kanske så att han kan ju verkligen känna, det här är liksom inte mitt sätt. Ja, det funkar inte på det här sättet som jag vill. Och dessutom, de har ju inte ens fått ut två bilar på banan under de här inledande två och ett halvt racet, beroende på hur man vill räkna sprinten. För det har ju, även om resultaten och pacen har funnits där, så på banan så har de ju liksom inte fått ut båda bilarna helt och hållet än. Det är de ju såklart inte ensamma om och så vidare. Men nu, Binotto tillbaka nu då.
Alltså, han var ju aldrig borta.
Men han ska styra och ställa helt och hållet.
Ja, men han får ju lite större, lite ökade arbetsuppgifter helt enkelt.
Mm. Och då kollade jag bara på liksom, jag blev, eftersom att det är så här teamchefs snack det här avsnittet, och ja, framförallt det är de nyheterna som har varit de stora ute i F1-nyhetsvärlden. Jag kollade på hur många podiums alla har haft som teamchefer. Toto Wolff är ju, alltså av de nuvarande som är teamchefer i Formel 1. Toto har 282 podiums. Tvåa med flest antal podiums är Flavio Briatore med 118. Stella 64. Binotto är sen fjärde, har fjärde flest podiums av alla med 47 stycken i sin historia. Sen kommer Fred Vasseur på 40, Laurent Wauquiez har 10. Och Vowels har två. Kul va?
Mm. Ja, men det säger ju en del ändå.
Ja, jo,
sen
men
det är intressant att veta, alltså man ska ju veta att Binotto säger, jag menar Briatore, italienare, blandade italienare med andra här, men Briatores pallplatser är ju majoriteten betydligt äldre.
Ja. Jo, så är det ju såklart. De här två nyheterna då, det gör det ju naturligt för även oinsatta att såna här, om man är oinsatt i Formel 1 så kanske inte såna här saker når en. Men för de som ändå följer F1 lite grann så måste man ju plussa ihop ett och två med varandra här. Med Aston Martin och med Audi och Jonathan Wheatley.
Det känns så. Det är lite märkligt annars att det kommer så...
Samtidigt så har ju, han lär ju ha ett fett kontrakt, Wheatley. Han lär ju inte bara ha så här, ja, jag ska köra ett två race med Audi som chef, utan det lär ju vara ett rätt rejält kontrakt som han sitter på, som han antingen då bryter av egen del, eller om de liksom har någon slags sån fallskärmsliknande sak för honom så att cashen kan rulla in ändå.
Ja, men vi kan ju inte räkna med att det är så att han lämnar Audi idag och står i Japan typ imorgon som teamchef för Aston Martin. Så funkar det ju inte. Utan han har ju klausuler i det där kontraktet och det måste ju gå via jurister och så vidare för att allting ska ske på rätt sätt. Och det är mycket, mycket möjligt att vara precis just därför som Lawrence Stroll skickade ut det där pressmeddelandet också. Det där som inte säger någonting.
Mm, och då är det karantän som gäller.
Ja, och sen är frågan om hur lång den är. Det vet vi däremot inte.
Nej. Men vad tror vi då? Sitter han där någon gång förr eller senare och styr i Aston Martin? Jonathan Wheatley.
Jag blir inte förvånad om det är så, med tanke på att han och Adrian Newey också har en väldigt lång relation. De har ju jobbat ihop i 20 år. Känner varandra, kan varandra, och jag menar, Aston Martin, så som läget är nu, det finns väl inget bättre ställe att börja jobba på, för det kan ju inte bli sämre.
Jag tänker dock på sättet som han porträtterats och sättet som han är, Wheatley, att han är liksom väldigt snäll, väldigt ödmjuk, väldigt liksom personlig, mjuk i hela sin framtoning. Och så tänker jag på sättet som han porträtterades då i Drive to Survive den här säsongen, när de ställer då Wheatley och Flavio Briatore i ett och samma avsnitt på hur olika de är och hur olika de jobbar som personer, eller ja, vad ska man säga, hur olika de styr och ställer. Att Flavio Briatore målas ju upp såklart som den maffiaboss som han ska målas upp som, och Jonathan Wheatley framställs ju som den liksom snällaste, mjukaste killen i hela Formel 1 cirkusen på något sätt. Och då tänker jag bara så här, är det en bättre match då i Aston Martin där Lawrence Stroll är någon slags maffiaboss liknande? Han är väl så nära, han är väl av ett F1-team ägare så är väl han motsvarigheten till Flavio Briatore.
Du tänker kanske att det skulle varit Briatore de hade plockat istället. Ja, men det hade ju verkligen blivit gubbarnas team då. Alltså, kolla liksom, ja, Briatore, ja, Stroll, Newey och Alonso. Kom igen, ljuga bänken.
Ja, nej, men kommer ju få anledning till att hålla koll på hur allt det här utspelar sig. Och det blir väl... Ja, vem det än nu blir som kommer till Aston Martin har ju ett och annat och ta tag i där, va? Ska vi gå vidare till någonting annat än teamchefssnackeri?
Det kan vi göra. Det är en annan sak som dök upp här som jag tyckte var lite rolig. Mario Andretti. Han är alltså plus 80, men en superpigg farbror, och han är engagerad i Cadillac, och han är supernöjd med att få åka på de lopp han vill, och han ställer upp på alla intervjuer han kan. Jag fick en intervju också med honom här inför säsongen. Superpositiv alltihopa. Men nu har han varit med i en amerikansk podd, och så fick han frågan då varför Cadillac inte går något vidare och ligger så långt efter alla andra. Och vet du vad han svarade?
Nej.
Att han tror nog att både Valtteri Bottas och Sergio Perez är lite ringrostiga. De har ju inte suttit i cockpit på en säsong så här. Och med det här nya paketet och allt som är till så är de ju väldigt försiktiga. Men det är bara för att de ska kunna bidra med sin del så att de inte ska krascha och orsaka extra arbete som egentligen inte behövs. Det var otroligt gulligt att...
Men vad fan, alltså... Det är ju klart, att inte all comes down to ringrost, men vad fasen, det är ändå två liksom äldre herrar och som har kört i väldigt många olika generationer av bilar som nu sätter sig i ett nytt team i liksom en ny era där det är jättemycket nytt så. Då tror jag fan ringrosten spelar in på något sätt. Jag är fan team gamla gubbe Andretti här.
Ja, men jag tycker det var otroligt gulligt att han liksom säger här att de här gubbarna, de har rattrost. Ja. Framförallt när Sergio Perez börjar yra om att han vill ha svampar i Mario Kart för att han känner sig så långt efter liksom. Mm. Alltså han är ganska tydlig där med att Cadillac saknar downforce, men jag höll på att säga att det är väl kanske inte bara det som Cadillac saknar just nu.
Rust heter väl det som han är sponsrad av i Lightning, alltså i Cars, va? Lightning McQueen, innan han rullar till sig de här stora fina sponsorerna. Apropå rost, då fick vi in en sån liten gamla goding från en av de bästa filmerna som har gjorts också. Du Anna, vi har ju så här, va, fått några lyssnarfrågor, eller du har fått några lyssnarfrågor som har trillat in i din mailkorg. Vill du ta dem så kan vi klämma in dem här nu, för att lyssnarfrågor är ju någonting som vi i det här avsnittet kommer be om, just apropå att det inte kommer vara så mycket det kommer inte vara någon körning alls i april, så vi skulle så himla gärna vilja smälla ihop ett frågeavsnitt. Och då känner vi så här att det behöver ju liksom inte trilla in hur många frågor som helst på en gång, utan om vi är ute här i god tid och ber om frågor så kanske vi kan skramla ihop till ett helt avsnitt med frågor. Så om ni undrar någonting, det kan vara vad som helst, ni som har varit med oss hela vägen från start till avsnitt 212 nu här, ni kanske undrar över någonting som inte är på banan. Undra vad som helst, så ska vi se om vi kan smälla ihop till ett frågeavsnitt. Det vore väl kul, Anna?
Ja, det vore jättekul. Och ännu roligare är det om vi får frågorna med röst.
Ja, Nemo. Självklart.
Det är ju superkul. Ja. En ljudfråga.
För er som kan så får ni skicka, det är bara upp med röstmemo på mobilen och skicka i mail till oss, antingen till filip.linfors@aftonbladet.se eller till anna.c.andersson@aftonbladet.se, eller om ni har hittat till oss på Instagram där några stycken av er babblar med mig ibland, där får ni också skicka ljudfiler om ni vill då, eller andra frågor, så ska vi försöka klämma ihop ett avsnitt i april någon gång. Men du, de här lyssnarfrågorna som vi har fått nu då, de bränner vi av här och sparar inte tills när de faktiskt behövs.
Nej, men vi kör dem nu. Det är Martin som har frågat, tycker att Lewis Hamilton ser riktigt bra ut i år och funderar på om man är på nytt född som ni sa sist, eller vad är det som har hänt? Ja, i den här frågan så känner jag väl lite grann att Martin undrar lite grann, varför funkar Lewis Hamilton så mycket bättre i det här nya regelverket i förhållande till hur det såg ut i det tidigare regelverket vi hade? Och jag skulle säga att det har faktiskt väldigt, väldigt mycket att göra med hans körstil. Alltså, det förra regelverket som vi hade, det handlade om det här ground effect-regelverket där vi hade tunnlarna i golvet, eller under golvet. Och det gillade ju Lewis Hamilton aldrig. Dels Mercedes fick inte ordning på den där bilen. Han gillade inte det alls. Men det regelverket vi har idag, jag jobbar med lite mer med vingar, lite mer som vi hade innan det regelverket kom 2022. Och det här tidigare regelverket då funkar liksom inte, för att Hamilton, han vill bromsa sent, han vill vara aggressiv i kurvorna och han pressar bilen rätt hårt när han ska bromsa. Men med det gamla regelverket då så blev bakdelen av bilen rätt instabil och den tappade liksom grepp och rörde sig, och Hamilton gnällde och hittade liksom inte rätt i den här kurvkörningen. Alltså det störde hans körstil helt enkelt. Och det syntes hos Mercedes och det syntes hos Ferrari, och han gnällde och han kom inte rätt. Men det här regelverket, där man har tagit bort den biten, passar honom helt enkelt bättre.
Och det gör ju honom gladare också. Och en gladare, om man är gladare på sitt jobb, så gör man kanske också sitt jobb lite bättre.
Betydligt mycket bättre. Du märker väl hur glad jag är?
Ja, ju gladare vi är, desto bättre jobb gör vi. Ju fler frågor vi får av er, desto gladare blir vi, desto bättre podd får ni och desto bättre svar på frågorna får ni också. Du har fått en till, Anna, apropå de nya reglerna och sådär.
Ja, och den frågan handlar om, kommer från Anders, och han säger så här: Max verkar inte gilla F1 och de nya reglerna. Han vill hellre köra GT3. Han är ju skitsur. Varför är han så utåtagerande? Och jag tror att lite av det svaret
Alltså han är alltid utåtagerande först.
Ja, men sen tror jag att lite av svaret ligger liksom i det förra frågan också. För att det regelverk som inte passade Max, passade Lewis Hamilton, det passade ju Max Verstappen. Alltså han är ju extremt duktig på att jobba med bilen när den är instabil. Han kan ju göra skillnad när det är svårkört. Han gillar ju svåra förhållanden, och då kan han som duktig förare göra skillnad. I det här nya regelverket så är bilen lite mer stabil, den är lite mer förutsägbar och körningen är lite lättare. Eller som Fernando Alonso sa, till och med vår kock kan ju köra här. Ja, och då passar ju hans körstil lite sämre. Alltså han har mindre utrymme att visa sin egen styrka helt enkelt. Och lägg där till att Red Bull ju inte har fått ordning på bilen överhuvudtaget. De hade en förare i Isak Hadjar som bröt det första loppet. Max Verstappen bröt det andra. Verstappen har absolut inte klarat av starterna och den här nya startsekvensen som man har när man har tagit bort. Med de nya reglerna så blir det mer turbolagg än vad man hade tidigare. man har förändrat reglerna. Och där har Verstappen också haft svårigheter att hitta rätt. Han har helt enkelt tappat placeringar. Och han vill vinna. Och det gör han inte just nu. Och då gnäller han istället. Och det här gnällandet är ju frågan om... Jag tror inte att det är speciellt bra för varken honom eller teamet. Och i teamet som vi har nu så känner jag, men det är min personliga tanke, att det saknas en sak. Det saknas en Helmut Marko. För han var ju trots allt plus 80. Han hade en roll. Han var den första som gick till media och förklarade varför saker och ting inte funkar. Han var extremt tydlig till förarna. Han kunde också säga åt Max Verstappen att nu räcker det. Men han är inte kvar. Han lämnade efter förra säsongen. Då står Laurent Mekies där själv. Laurent Mekies är ju en tekniker egentligen. Och kanske inte alls en teamchef i den traditionella rollen. Han gör det väldigt bra. På mångt och mycket. Men han saknar den här erfarenheten och tydligheten. Och är inte den personen som kan säga till Max att nu räcker det. Nu har du gnällt färdigt. Fokusera på någonting annat. Den rollen kunde farbror Helmut ta, som hade känt Max sedan han var 15. Men den rollen kan inte Laurent Mekies ta.
Det är lite så två föräldrar, good cop, bad cop. Där den ena då blir den roliga och den andra som blir den stränga då. Eller den ena blir den stränga och den andra blir den varma omhändertagande. Och Max Verstappen, han får då liksom... Han får roma fritt i sitt utåtagerande där, utan någon som han har ovanför sig som han faktiskt har respekt för, eftersom att Helmut Marko har ju varit där från första början och liksom präglat honom, så att han alltid på något sätt har liksom haft Helmut Marko att förhålla sig till och ja, med respekt för, va? Du, och apropå Verstappen, så har ju han kört GT3 som vi pratade om, va? Och där var han på väg, och bara så här apropå också att det inte funkar i Red Bull och så spekulationer kring Max, kommer han lägga av och allt det där. Han har suttit och kört en Mercedes, och de tre som körde den där bilen på Nürburgring, bra uttal?
Godkänt.
Okej. De vann ju alltihopa, men blev diskade. Och mitt flöde liksom pryddes mycket av en omkörning som Max Verstappen gjorde där, som var helt, helt otrolig när han klämmer sig in mellan tre bilar på ett sätt. Den var ju faktiskt makalös. Och de hade alltså använt 7-däckset istället för 6-däckset, vilket gjorde att, ja, det blev en diskning istället för att de fick vinna det där racet. Och efter det så gick ju Max ut, eller han gick inte ut, men han svarade på lite frågor kring det här. Och då säger han ju alltså, ja, men du kan i alla fall köra de här bilarna flat out utan att hålla på och bry sig om att spara till ett batteri. Och det är ju också ett steg i exakt samma riktning som hela den här grejen. Du, Anna, vi säger igen, skicka frågor till oss på alla sätt som ni kan. Dra dem hur ni vill. Vi bad om frågor någon gång när vi satt och gjorde en Champions League-sändning här nere. Jag, Frida Fagerlund, Makoto och Pontus Wernblom. Och då hade vi också en sån klassisk chatt på, som vi har på Aftonbladet ibland. Man kunde skicka in frågor där. Men det slutade med att alla vi fick sms också av folk som kollade på det där. Så då sa vi, ja, men det går att skicka in frågor hur som helst. Skicka in dem på våra mejl, skicka in dem på Instagram. Skicka dem på sms om ni är någon som har våra nummer redan. Och apropå läsa frågor vill jag bara säga ett som någon har lagt ut i flödena som har nått mig, så är det det här, vad kallar man det på svenska? Hela timinggrafiken i F1-sändningarna längst till vänster. De har ju tagit bort 2 decimaler där på de internationella sändningarna. Har du uppmärksammat det, Anna, att det bara står det så här 2,7 sekunder bakom och inte, yep, och inte mer. Och då är det någon som heter Lilly som har kontaktat F1 själv och då frågat så här, kommer ni ändra det här? Och har fått svar då så här från F1. Tack Lilly för att du kontaktar oss med den här frågan. Just nu har vi inga planer på att ändra de här grejerna, men vi återkommer till dig om något skulle hända. Tack så jättemycket för din fråga. Så precis som Lilly, skicka frågor till oss så ska vi svara på det. Ska vi säga någonting snabbt inför det här racet som är i helgen nu, Anna, Japans GP på Suzuka.
Ja, men alltså, klockan ställs ju om till helgen. Den flyttas ju fram på söndag. Och redan innan så är det ju så här, kval klockan 7 och race klockan 7. Så det gäller ju här verkligen att ha koll på veckaklockan. Om man har en gammal analog, stoppa att ta fram den i tid. Kolla.
Många har en sån analog fortfarande.
Jag
90%
har.
Av alla. Ja, det är klart du har det.
Jag har faktiskt. För jag är så livrädd för att jag ska missa, du vet, när man ska upp och lajva och man inte är på plats, att man ska missa när det är klockan 4 eller något sånt där. Så jag både den och mobilen. Men det där blir lite viktigt på söndag, att man ska flytta fram klockan en timme. Så vi inte missar det där racet, va, på Suzuka. Det är det racet som egentligen... Ja, men det finns väl inte en förare som inte älskar den banan?
Ja, alla älskar den.
Alltså, den är snabb, utmanande, den har sina S-kurvor, den har snabba den här 130R. Ja, den är ju supercool. Alltså, banan har funnits med i F1 sedan 1987, men den byggdes på 60-talet för att Honda ville bli en större aktör inom bilindustrin och gjorde en egen testbana. Tanken var från början att det skulle vara 3 korsningar på den här banan, men det blev en.
Och det är den enda banan också som korsar sig själv. Det kallas väl en figure eight layout eller något sånt där, att man åker under en raksträcka. Mångas favorit där, vet du vem som har den som absoluta favorit? Det borde det vara Verstappen, för han har vunnit där 2025, 2024, 2023, 2022. Blev en DNF 2019 och sen så 2018 var han trea och 2016-17 var han tvåa, Max Verstappen. Det kommer han inte bli den här gången, eller hur, Anna?
Svårt att tänka med det faktiskt. Annars har det väl hänt någonting när vi har ägnat oss åt att prata med team, om teamchefer, så har Red Bull gjort någon superlösning där. Men jag har svårt att tänka mig att det blir en seger för Max Verstappen i helgen, även om det hade varit kul med ett väldigt tajt kval och tajt race.
Vi förväntar oss ju såklart att se Mercedes i topp där. Det får väl vara mitt tips i alla fall att Mercedes kommer vinna det där racet också, men vi har ju förhoppningar på att det ska fortsätta racea så tajt och fint mellan Ferrari och Mercedes. Och sen så är man ju nyfiken på, efter att Norris kom och gjorde det där pangkvalet i Kina när han dök upp från ingenstans, att det också ska kunna de ska ha kunnat fått ordning på det där elfelet på sina båda bilar, och därför vi kan få en utmanare i McLaren också. Det känns som att ändå att mycket kommer kunna hända i de här fortsatta inledande racen, va?
Ja, men jag tror ju det. Dels nu, men även framöver efter det här uppehållet som är framtvingat, så tror jag också att det kommer att hända. Det enda det bidrar till med det här uppehållet är ju att det kanske tar ännu längre tid innan vi hittar rätt. För trots att det är uppehåll så får de ju inte testa någonstans, utan de får ju testa i som vanligt i datorer och simulatorer och vindtunnel, men det sker ju ingenting på bana, och det har vi ju lärt oss under åren att det kan skilja väldigt mycket mellan den data man får i en vindtunnel och man får på en bana.
Hörrni allihopa, vi hörs nästa vecka efter Japans GP, så jag säger tusen tack för att ni har lyssnat än en gång, och sayonara tills vi hörs igen.
Sayonara.
The nicest fucking over all the fucking time, all the fucking time.
Find their way through the junior series and getting to F1.
More phase one break release for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.